Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja du löjtnant, nu är det fredag igen och det var länge sedan vi tog någon öl.
Ja, precis. Nu är ju vi inne på tredje veckan med valpodden här och det var ett sista avsnitt här nu som avrundar den här serien av avsnitt och det är ju SD, Sverigedemokraterna, vi har som sista parti.
Mm. Och då är det Per Söderlund vi träffar och vi slösar ingen tid utan hoppar direkt på intervjun.
Det gör vi.
Då kör vi.
Japp.
Ja, och med oss här idag har vi ju Per Söderlund ifrån Sverigedemokraterna. Hej Per!
Hej och tack!
Hur är läget?
Det är bra faktiskt. Det har varit en ganska hektisk dag idag med extrainsatt utskottsmöte.
Okej.
Det har varit full rulle.
Mm. Jag tänkte så här att du får börja med att berätta, vem är Per Söderlund?
Ja, jag är 50 år gammal. Född och uppväxt i norra Örebro län i en liten by som heter Löa. Jag brukar säga att om alla röstberättigade där kom in i riksdagen skulle vi ändå inte ha egen majoritet. Det är mellan 160 och 200 personer drygt beroende på hur man räknar geografiskt att byn, vilka som tillhör byn då. Jag bor där med min dotter på halvtid, hon är 4 år gammal. Jag är i grunden datortekniker, nätverkstekniker. Jag har jobbat mycket med, jag har varit med att utforma säkerhetspolicies för kommunen hemma där jag är anställd fortfarande, jag är tjänstledig därifrån.
Mm.
Jag har ingen militär bakgrund själv, mer än att jag har haft ett nära, varit väldigt nära hemvärnet länge. Min far var hemvärnschef hemma i Ljusnarsberg då, så att jag har varit med dem och sprungit lite. Annars har väl alla bröder egentligen gjort militärtjänster, men jag tillhörde dem som jag mönstrade, om jag minns rätt nu, början på 90-talet, kan ha varit 91-92 någon gång. Fick då frisedel, jag fick inte göra militärtjänsten. Just då kanske jag var ganska nöjd med det, men det har inte varit efteråt. Jag skulle planera att göra GMU senare i livet, men då var jag tyvärr sjuk då när jag skulle till Stockholm och mönstra då, så att det var bara att tacka nej till det. Och sen engagera mig politiskt och då försvann egentligen all tid för sådana engagemang då. Alltså.
Mm.
Men jag har alltid haft ett stort intresse för försvaret. Jag ska säga att när man börjar tala om eller bantningen av försvaret eller avvecklingen som man säger, slakten som vissa säger då under 90-talet där, så jag oroades faktiskt då, även om jag inte hade någon militär bakgrund själv. För jag förstod ju att om man inte har ett försvar på plats när det behövs, så är det för sent att skapa det när man behöver det. Och det är väl lite där vi har hamnat tyvärr, skulle jag säga.
Mm.
Och man talar ju då om att det skulle ta 10 år att bygga upp ett försvar. Jag vet inte om det egentligen räcker med det tekniktunga försvaret som vi har idag.
Mm.
Jag började ju min politiska bana då som kommun- och regionpolitiker under förra mandatperioden och kom in i riksdagen efter ett avhopp i februari 2019, ett avhopp i vår parti, och hamnade då som arbetande ersättare i konstitutionsutskottet, vilket var väldigt, väldigt intressant. Man fick en väldigt snabb och ändå grundlig introduktion till hur statlig förvaltning fungerar, eller offentlig förvaltning fungerar i Sverige. var väldigt värdefull. Väldigt intressant också att jobba med de här granskningarna och de bitarna. Mm. Så det är väl jag.
Ja. Berätta lite kort om ditt parti.
Sverigedemokraterna. Ja, vi kom in i riksdagen 2010. Inte så många då. Men vi har ända sedan dess drivit en politik för att stärka svenska försvaret. Bland annat då. Och det är väl ett, min företrädare Roger Richthoff drev i den linjen och vi fortsätter göra det fortfarande då. Vill se ett försvar som är betydligt större än det vi ser idag och det har vi sagt hela tiden. Vilket vi har fått utstått en hel del, ja, kan inte säga spott och spe, men kritik för tidigare. Så sent som 2012-13 när vi påpekade att faktiskt öster om oss nu så bygger man upp sin militära förmåga i Ryssland. Mm. Så skrattar man egentligen åt oss på den tiden, vilket var beklagligt. Jag tror att många skulle ha känt sig betydligt tryggare om de hade lyssnat på oss redan då. I övrigt så är det ju invandringsfrågorna som är vår stora fråga och har varit ända sedan partiet bildades.
Vad är er plan för försvaret i stort? Du var lite inne på det här, men vi broderar vidare på frågan.
Men vi har ju sagt hela tiden och fortsätter säga också att vi vill ha att rusta totalförsvaret till en sån nivå att man klarar av att försvara hela Sverige mot ett väpnat angrepp och ge stöd till civila samhället under svåra påfrestningar. Och att man inte ska, som vi har sett nu, utnyttja försvarsmakten som en budgetregulator, och därför så har vi också sagt att vi vill grundlagsstadga att 2% av motsvarande 2% av BNP i statsbudgeten ska gå till försvarsmakten minst. Och vi har också varit med och stöttat det här att vi ska uppnå 2%-målet redan 2025. Mm. Som var ett utskottsinitiativ som tyvärr föll i kammaren. Så nu är det 2028 som är målet. Men för oss är det ju viktigt att försvaret klarar av att säkerställa nationens fortlevnad och medborgarnas säkerhet i hela Sverige. Inte bara i delar då. Och det är därför vi har drivit en politik att utveckla försvaret och ha en större försvarsmakt. Nu talar vi ju naturligtvis inte om att återgå till kalla krigets försvarsmakt, för den kanske inte är den lämpligaste idag med det högteknologiska försvaret vi har. Och jag kan säga, vi har ju tilldelat mer pengar till försvaret varje år i våran budget. Jag tror faktiskt vi har tilldelat mer pengar sedan 2010, eller föreslagit mer pengar till försvaret sedan 2010 än samtliga andra partier tillsammans. Mm. Så det är ju, vi har ju verkligen varit ett försvarsvänligt parti hela tiden sedan vi kom in i riksdagen.
Hur tänker ni på det här med värnplikt kontra stående förband, alltså kontrakterade, och har du några tankar kring mängder i procent? Ska vi ha stående kontrakterade, alltså yrkessoldater, eller inte? I så fall hur stor del? Hur många värnpliktiga tänker vi att vi utbildar per år, och har ni några tankar kring det, några siffror? Mm.
Vårt mål för värnplikt är 25 000 per år. Naturligtvis går inte det att uppnå inom den närmsta framtiden, för det kommer ju ta tid att nå dit, så att försvarsmakten har möjlighet att utbilda så många också. Sen ser vi också ett behov av anställd personal inom försvarsmakten, just för att de är lättgripliga på en gång, de finns på plats om det brinner till, istället för att man ska behöva mobilisera då. Alltså man har dem snabbt tillgängliga, den personalen. Så det finns en balans där. Jag ska inte säga exakt vilka behov som finns utan det är ju en bedömning som försvarsmakten får göra, som vi sedan naturligtvis lyssnar på vad de säger.
Men ni är positiva, eller inställningen är att vi ska ha kontrakterade stående förband och vi ska ha värnpliktiga och även hemvärn.
Ja, absolut.
Och vi ska öka, och då pratar vi 25 000 per årskull värnplikt.
Ja, det är vad vi har sagt.
Ja.
25 000. Sen när det går att uppnå, det är ju naturligtvis någonting som försvarsmakten måste bedöma. Det är ju nästan svårt för oss att sitta och säga hur snabbt man kan nå dit, men det är ju målet.
Har SD några tankar om, när vi pratar totalförsvar, om civilplikt? Alltså att man kan göra sin, istället för värnplikt, en civilplikt. Man mönstras och tas ut och jobbar till exempel inom energisektorn eller sådana saker.
Ja, men vi har talat om det tidigare och det fortsätter vi göra också. Men just vad det gäller civilförsvaret så är det kanske den mest eftersatta delen av totalförsvaret. Så där finns det ju mycket att göra också innan man kan börja placera folk inom civilförsvaret. Men det är klart att man kan ha andra uppgifter så länge. Då. Men, och det kommer nog att vara den en minst lika stor utmaning som att bygga upp försvarets militära del. Totalförsvarets militära del. Och det är ju många som börjar vakna. Jag ska säga, om man ska nämna några andra partier, så är bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet väldigt pigga på den och driver de frågorna väldigt hårt. Och det är ju ingenting som vi motsätter oss, tvärtom. Båda behövs för att vi ska ha ett fungerande militärt försvar också. Det säger ju även ÖB att det militära försvaret kan inte fungera utan ett civilt försvar.
Jag kan tänka mig att man vaknar till lite grann just när vi upplevt pandemin och det här, för då börjar man ju gapa efter vart är beredskapslagren och vart är fältsjukhus och sådana här saker. Men även de civila delarna, som sagt, då har man ju börjat prata ganska mycket om vart är de här pusselbitarna? Ja, de är borta.
Ja, och det säger Försvarsmakten om man lyssnar på dem också. Man frågar vad är den största bristen i det civila försvaret, så är det antalet vårdplatser, eller bristen på vårdplatser som vi såg under en pandemi som, ja, ska man inte bedöma den då, men alltså jämfört med en krigssituation så kommer det säkert att behövas flera vårdplatser än under en pandemi, om jag säger så då. Så att det finns mycket att jobba med i alla delar av samhället. Jag tror att förr, nu var inte jag politiker före 2014, men jag tror att längre tillbaka så gick hela försvaret, när vi hade så många som var involverade i försvar, i hemvärn och värnplikt och allt där, så gick det som en röd tråd genom politiken på ett annat sätt än vad den gör idag. Mycket av det där har man nog tappat tyvärr, och det kommer att bli svårt att hitta tillbaka. Vi brukar nämna en sån enkel sak som att hemtjänsten ute i kommunerna, när kommunerna satsar på elbilar, hur ska de kunna driva dem om vi får elbortfall under en längre tid i en krigssituation? Det går ju inte att lagra på samma sätt som diesel eller bensin skulle kunna göra. Nu är det bara Försvarsmakten som får lagra det så. Då. Men alltså, de bitarna har vi tappat helt i de här diskussionerna. Tyvärr.
Mm. Ja, det är ett jättejobb. Utan jag sammanfattar kort. Planen för försvaret i stort är ökad värnplikt. Vi pratar ungefär 25 000. Vi vill göra stora insatser på den civilförsvarssidan. Och då pratar vi beredskap och så vidare.
Mm.
Är det någon del i försvaret som ni anser måste ges särskilda resurser, och i så fall vad?
Vi ser ju brister på stor bredd, om man säger, där det behövs resurstilldelning. Och där är vi väl kanske inte helt överens med regeringen på den biten när det gäller att höja anslagen. Och vi har ju sagt 2% av BNP ska gå till försvaret 2025, men de vill vänta till 2028 för Försvarsmakten, så att de inte kan liksom svälja de belopperna riktigt så snabbt. Men samtidigt så när vi är ute och besöker verksamheter så ser vi ju brister, och nu senast är det ju tal om flygförarna och bristerna där, att de begär tjänstledigt och kanske försvinner från flygvapnet och så vidare. Och det finns ju liksom pengar att skjuta till. Massor med hål att täppa till är ju den analysen vi har gjort. Men sen är det ju det, alltså, att det handlar både om resurser här och nu och sen att planera för ett långsiktigt försämrat omvärldsläge. Just nu är vi i en ganska så ny situation för många, skulle jag säga, som inte växte upp under kalla kriget. Som var med den här rysskräcken som man talade om. Men alltså, det handlar ju om att kunna försvara sig, kunna fortleva på lång sikt och inte bara inte bara lösa de problemen som är här, utan även ta höjd för framtiden. Och då är det ju framförallt, ja, det vi kan göra från politiken är ju framförallt, skulle jag säga, höjda anslag. Och vi har ju inte sagt att vi ska införa någon beredskapsskatt för att täcka kostnaderna för att höja försvaret, utan det kommer vi hitta på andra ställen.
Mm. Nej, det är ju som så att ni som politiker, som sagt, ni kan ju höja anslagen och kanske inte direkt säga ha jätteklart, ni kan ha åsikter om vad som behöver göras, men det du nämner är ju intressant med piloterna och personalen. För det är ju en ganska tacksam och enkel sätt att höja försvarsförmågan enligt mig, och det är ju att höja löner. Kanske inte rakt av, men att se till att personal stannar kvar. Det är ju det handlar om just med piloterna, som jag har förstått.
Ja, det är ju en del. Alltså det är ju flera saker där. Det är ju nya avtal och sådana grejer Men visst, höja statusen på yrket, absolut. Sen är det ju en sak till som behöver göras på väldigt kort sikt, och det är ju att se över miljötillstånderna. Som är ett stort problem idag, att vi bygger ut Försvarsmakten, vi utökar den, men sen har de kanske ingenstans att träna, att de måste åka väldigt långt för att öva på en skjutbana till exempel. Och det är ju inte hållbart så kan vi ju inte ha det i en sån säkerhetssituation som vi befinner oss i, en säkerhetspolitisk situation som vi befinner oss i, när Ryssland är så aggressiva nu som de är då.
Förtydliga det för lyssnarna lite grann. Det handlar ju, det vi pratar om här nu är ju att man har tillstånd på olika skjutfält med att man kanske får skjuta x antal skott då med hänsyn till miljö och framförallt buller. Och då kommer det in många överklaganden av sommarstugegäster och sådana saker, va? Och det är ju absolut någonting som riksdag och regering kan hjälpa oss med och se till att vi får de här tillstånden här och nu.
Ja, jag skulle säga att det är kanske ett av det som vi oftast får till oss från Försvarsmakten, att det behöver göras någonting åt. Och jag håller ju med om det. Alltså, nu har vi ju sån tur så vissa regementen som startas om, det finns det gamla miljötillstånd kvar. Men det är så illa så att man vågar liksom inte söka om att utöka dem, för då kanske det blir tvärtom i slutändan. Alltså här måste man ju sätta intressen mot varandra. Ska vi kunna försvara vårt land? Ska vi kunna utöka våra militär, eller ses som ett hinder att det bullrar för mycket? Jag tycker man ska vara rätt så glad att det bullrar när Försvarsmakten övar faktiskt tydligt på att de gör det de ska göra, ärligt talat.
Ett generalsexempel på det är väl Tofta skjutfält och Gotland, just där man drog ner verksamheten kraftigt och nu vill man utöka den kraftigt. Och under tiden så har ju folk kanske vant sig att det inte låter så mycket och byggt sommarstugor och sådana saker.
Ja, det är ett typexempel, men det finns ju flera exempel på det.
Det finns många fler.
Och det kommer att bli fler.
Absolut.
Så det måste lösas ganska omgående, säger jag.
Och det för mig som militär, så är det ju de här tillstånden man tänker, det kan inte vara så svårt, utan det handlar väl om olika papper och sånt. Men det ska väl genom en rad olika instanser, tänker jag.
Och det ska beredas, och det ska samrådas, och det ska överklagas, och det ska skrivas om.
Jag förstår.
Det är 10 år innan det är färdigt.
Men då är det en särskild resurs som ska till.
Det är en lagändring som ser till att man stärker Försvarsmaktens intresse egentligen i lagstiftningen, skulle jag säga. Så att det väger väldigt tungt i hanteringen av de här ärendena, delvis. Och sen, ja, det är någonstans.
Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematisk och kräver särskilda lösningar i nutid?
Ja, men det är klart att det är problematiskt. Det har det alltid varit, även historiskt sett under kalla krigets dagar. Det är ju som jag brukar säga, när vi har sagt att vi ska öka försvarsanslagen, så är det ju inte för att vi är rädda för att Norge ska komma och bråka med oss direkt, utan det är ju för att vi är rädda för att något österifrån ska hända då, från Ryssland. Och här är ju Gotland såklart, nu har man ju nu är man ju där på plats igen i en större utsträckning än tidigare, men det är ju en väldigt strategiskt viktig plats i Östersjön. Så det är klart att Gotland är väldigt viktig, och verksamheten där. Det har det nu alltid varit egentligen.
Mm.
Men det är ju det som man i såna scenarion ser, att man pekar ut att det är där det finns störst risk för angrepp. Och det är klart att det måste vi vara starka.
Ja, ja.
Vi kan ju
säga också att, men det kommer vi in lite på med NATO sen, men jag tror att vi kommer att få en förskjutning i vilka uppgifter vi kommer att ha i NATO-samarbete mot vad vi har idag, men det vi kommer till det sen.
Det är om du vill nämna någonting mer där, Per, om särskild del, om du vill till exempel typ så här, ja, armén ska ha anslag, eller vi behöver ha kryssningsrobotar till exempel, om du har någon specifik hands-on-del förutom att öka anslagen.
Ja, men alltså, försvar mot kryssningsrobotar, ja, det behöver vi säkerligen ha, men jag tänkte på det som talas väldigt lite om, det kanske inte använder direkt under militären, men det är också ett cyberförsvar. Alltså, nu har vi börjat med den biten, men det finns väl en bit kvar att gå. Det är ju, tror jag, kommer att vara väldigt viktigt. Vi har idag haft utfrågningar med Sveriges Radio om det här VMA-systemet. Jag tror man i myndigheter kanske inte förstår hur viktig cybersäkerhet kommer att vara. Tänker att man kan slå ut betalsystem, VMA skulle kunna vara ett mål, elförsörjning och så vidare, som skulle kunna skapa väldigt stora problem både för Försvarsmakten och för civilbefolkningen. Så där tror jag också vi behöver bli ännu bättre på. Nu jobbar vi åt det hållet och det är bra, men kan finnas mer där. Sen är det ju det att vi behöver ju öka numerären inom flera områden. Marinen, vi har även, det finns samarbetsproblem också om man tittar på Försvarsmakten och Kustbevakningen som ska hjälpa Försvarsmakten, att de inte kan köra på samma bränsle till exempel, sina fartyg. Det finns mycket sådana här små grejer att tweaka i, skulle jag säga, också.
Mm. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa allra mest just nu?
Ja, men det som alltid är avgörande är ju vår egen förmåga. Att vi har tillräcklig militär förmåga för att försvara vårt land. För det kommer alltid att vara vårt ansvar i första hand. Vi ska ha internationella samarbeten, absolut. Och de ska vi vara med och stötta. Men en första smäll, om man säger, då kommer vi ofta emot själva. Då måste vi ju kunna möta den. Och det är ju det vi håller på med nu. Det finns ju samförstånd inom politiken att vi behöver öka försvarsförmågan. Och det tror jag är en styrka, att vi har åtminstone ett samförstånd om att vi behöver göra det. Sen hur mycket och i vilken omfattning, det är ju någonting som vi måste landa i politiken också. Sen har vi ju samarbete, eller det här att vi går med i, nu ska jag ha ansökt om NATO-medlemskap, det kommer ju också vara väldigt viktigt. Och jag har ju, man brukar fråga varför vi svängde i NATO-frågan, och det är, jag brukar få frågan att, eller påstående till mig, att vi hade kunnat fortsätta ett militärt samarbete med Finland även om de har gått med i NATO, utan att vi skulle göra det. Och det håller ju inte jag för troligt, att vi skulle kunna nå någon form av egen försvarsallians. För om Finland känner att de behöver in under artikel 5 för att klara sitt försvar, och vi inte är under artikel 5 och blir angripna, så inte skulle Finland gå ur artikel 5-skyddet för att hjälpa oss.
Nej.
Så det var det som fick oss att svänga i NATO-frågan. Alltså att Finland var avgörande, för det har ju varit våra närmsta samarbetspartner. Och det hade kunnat gått att bygga väldigt långt på det, men gjorde Finland en annan bedömning. Och det, i nuvarande läge så jag förstår deras val faktiskt. Men det skulle lämna oss väldigt själva att inte gå med i NATO. Så jag tror att det kanske är det absolut viktigaste vi gör nu.
Mm.
NATO-medlemskap.
Mm.
Och den svängningen har ju i stort sett alla, inte alla, en del var ju för innan, men de flesta har ju gjort den här svängningen, och det får de ju motivera själva. Men jag tycker det var bra att du tog upp det.
Ja, jag ska säga också att jag tror att det är bra att det är så pass många som är eniga i det beslutet. För vi har alltid sagt att det ska inte fattas ett sådant beslut med en rösts majoritet i riksdagen till exempel. Det har ju kunnat, alltså, som det har sett ut tidigare innan den säkerhetsläget förvärrades runt oss, då, så har det ju varit helt förkastligt att göra med en majoritets övervikt, en röst övervikt i riksdagen. För sen kommer nästa riksdag, så finns inte den majoriteten längre. Men nu finns det ju faktiskt ett starkt samförstånd bakom det medlemskapet, och det tror jag gör tyngd åt det också.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mm. För NATO är ju inte någonting som man bara går i och ur heller. Det kan man ju inte göra hela tiden, även om vissa har lämnat och kommit tillbaka. Men man ska ju inte göra det varje mandatperiod, om man säger så. Och det
Nej.
Är inte trovärdigt för 5 år.
Du nämnde Finland här, men vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO?
Men jag tror om man lyssnar på det som sägs nu då, att vi kommer att få ett ganska så starkt ansvar för norddelen, om man säger det, high north som man brukar säga, även polarregionen. Vi har ju, våra soldater är ju ofta tränade för det klimatet. Jag skulle säga direkt att det är nog lättare att kasta in vilken svensk soldat som helst norr om polcirkeln än vad det är att ta en spanjor till exempel. De skulle kanske inte trivas lika bra där uppe. Mm. Men våra soldater trivs som fisken i vattnet. Mm. Sen har vi också den strategiska biten där att Finlands gräns kommer ju och mot Ryssland är ju väldigt strategiskt viktig mot Kolarvön där uppe. Så att försvara den kommer nog också ligga delvis på oss. Sen är det väl frågan, Östersjön kommer vi väl säkert att få ta över en, eller ha kvar en del av ansvaret för, men i vilken omfattning det vet man inte. Men jag tror att våran roll i NATO rent militärt kommer att vara just, jag brukar säga norra flanken, jag vet inte om det är något uttryck man använder, men just norra delen. Och det är där vi ser den styrka, vi är redan väldigt samövade med Finland och Norge. Även Danmark till viss del då. Och jag tror att det kommer att vara vår huvudsakliga uppgift där. Mm. Sen våran roll, vi kommer ju hamna i helt nya situationer vad det gäller att vara med och påverka NATOs planeringar och så vidare. Och det är klart att det förändrar hela NATOs planering i grunden också att vi går med. Mm. Så det får väl nästan framtiden utvisa vad vi kommer att hamna i. Men vi får ju också tillgång till säkert till andra förmågor än vad vi har idag. Vi kommer att ha en helt annan logistik i ryggen om man säger så, säkerhetsgarantier, även möjlighet att få in materiel och sånt i en eventuell konflikt och även militärt stöd. Sen har ju inte vi sagt att i nuläget att vi ska göra några sådana deklarationer som Norge och Danmark med kärnvapen och utländsk trupp i stationerad i Sverige, utan det får vi se vad framtiden utvisar och vart vi ska hamna i den frågan. Det har vi inte landat i. Mm. Men kärnvapen är ju en röd flagg för många partier. Och det finns ju undantag i vad det gäller utländsk trupp med i flera NATO-länder. Så det går ju om man vill gå den vägen. Men vi har inte helt landat i den och det beror, ja, jag ska inte säga vad det beror på, men vi får väl se vart vi landar i de frågorna.
Mm. Men ni utesluter ingenting, utan det får ta den tid det tar och sen så får vi, om vi kommer med så blir det får växa fram så att säga.
Ja, jag skulle tro, för det kommer att vara mycket som är nytt för många aktörer, statliga aktörer också, när vi går med i NATO. Det är ju inte bara själva militära försvaret, utan vi har FNV och så vidare och andra som går, FRA som kommer att få andra utmaningar. Så det kommer att kräva mycket jobb, det här medlemskapet, helt klart. Mycket omställningar.
Mm. Men om nu NATO-medlemskapet går i stöpet, vad bör Sverige göra då för att stärka sin position i regionen?
Ja, för det första, om det skulle gå i stöpet så är det nog inte bara för Sverige, utan då är det nog, skulle man ju kunna misstänka att det gäller även Finland, eftersom våra ansökningar hänger ganska tätt ihop. Det skulle ju kunna vara så att bara Sveriges ansökan inte går igenom, vilket vore väldigt, väldigt olyckligt, för då har man liksom närmat sig NATO enormt mycket och sen samtidigt så hamnar man utanför. Det vore ju rent katastrofalt. Men vi ska i alla fall fortsätta ha nära samarbete med NATO som vi har idag och de medlemsstater och nära allierade som finns där. Och sen är det ju Finland som blir våra närmsta samarbetspartner om de också åker eller skulle nekas inträde. Men då är det ju ännu viktigare att vi stärker försvarsmakten eftersom vi står mera själva då. Jag hoppas att det inte går den vägen. Jag ser nog att det här kommer att gå vägen faktiskt.
Mm. Är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig? Vad tycker du?
Ja, det är en rätt så generell fråga, men om vi ser det som händer i Ukraina nu så är det ju helt rätt att göra det. Och det var väl bara Vänsterpartiet som tvekade som sen har svängt i den frågan. Och det är inte första gången vi gör det heller. Vi, till exempel 2003 när vi gav vapen till Storbritannien där, eller levererade vapen till dem. Så under nu rådande omständigheter så är det ju helt klart rätt. Men det är ju sånt här som är egentligen avvikelse från normen och sånt som man får fatta beslut om från fall till fall. Det kan ju hända att det är en helt annan typ av konflikt och då kanske det inte alls är lämpligt.
Nej. Mm.
Men nu är det ju faktiskt så att Ukraina är angripna av Ryssland i ett, ja, brukar säga folkrättsvidrigt angrepp, och då är det klart att de ska ha den hjälp de kan, eller som vi kan ge dem.
Mm, absolut.
Och vi har aldrig tvekat på den punkten.
Ja, du nämner Ukraina här såklart, för det är det mest aktuella vi har här. Men vad, om något, bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer?
Ja, vi har ju sagt att vi vill skicka mer offensiva vapen. Vi har ju än så länge framförallt skickat defensiva vapen. Men nu är det ju så att Ukraina faktiskt inte bara behöver försvaras utan kanske behöver ta tillbaka territorium. Och då är det ju viktigt att de får de förmågorna också. Och det är ju också viktigt att vi kollar med Ukraina, att vi lyssnar på dem, vad de har för önskemål. Och även om annan hjälp som ekonomisk och humanitär hjälp. Det har vi också bidragit med från Sveriges sida. Och, men som sagt, exakt vilka vapen är svårt att säga. Det beror på vilka behov de ser och vilka som är möjliga att skicka. Vad vi kan undvara. Är det kvalificerade vapensystem så kanske det inte bara är att skicka dem dit. Man måste ha utbildning på dem och så vidare. Då kanske det inte är lämpligt att skicka dem direkt. Då måste man se till att de kan klara av att använda dem också. Men vi är öppna helt klart för att hjälpa dem mer.
Mm. Ja. Ja, det är ju så med, som du säger, med kvalificerade system också, att det är ju inte bara, det har vi pratat om förr i podden, att många tänker ju att vi kan väl skicka några JAS, och det är ju inte riktigt,
ja.
Det är ju inte riktigt som att skicka en Saab till någon som tidigare kör Volvo, utan det här är ju liksom väldigt skilda saker, plus att de här sakerna ofta kanske innehåller kvalificerad tekniskt utrustning som man inte vill att motståndaren ska få och så vidare.
Ja, bara underhållet kräver ju en hel del folk som kanske, ja, och utbildning på dem också, så det är inte bara att skicka, såklart.
Ja, och det är jag också glad att du säger just det med underhållet, för att man pratar, ja men vi skickar, kan man inte skicka stridsvagnar? Jo visst, men då får du skicka reservdelar, tekniker och reparationspersonal och så vidare och så vidare. Hade det varit enkelt så hade ju en värnplikt varit en vecka, va? Om det var som att köra, om det var som att köra bil, och så är det ju inte. Men samtidigt så säger du, nu utesluter ingenting, men med rätt utbildning. Och det är ju också,
finns ja, om, det, eller om det inte, om det inte kräver utbildning, så är det ju en sak. Men alltså, är det sånt som kräver utbildning, så kanske det är helt bortkastat att skicka det. Det är så jag menar.
Jag förstår.
Ska Sverige fortsätta att utveckla egna vapensystem som exempelvis JAS, eller sträva efter att köpa färdigutvecklade sådana?
Vi ska försöka ha så mycket av vapensystemen, utvecklingen och tillverkningen då, som möjligt i Sverige. Och det har vi sagt hela tiden också. Tidigare var det väldigt, väldigt viktigt just att vi ska kunna säkerställa leveranser till vårat försvar. Även under svåra tider då. Och det kommer det fortsatt att vara, såklart. Det som oroar mig lite, som jag tyvärr har varit med och fattat beslut om på regional nivå, det är såna här så kallade hållbara investeringsplaner som vi antog i min region. Det låter jättebra, det minimerar klimatavtryck och så vidare, och det ska inte driva på för krig. Men det man gör är ju att ta bort alla, i stort sett alla investeringar i försvarsindustrin, samtidigt som den behöver möjlighet att växa. För nu om någonsin behöver de ju växa. Och så har man då från offentligt håll sagt, från riksdagen, även mitt parti och andra partier, att nu ska försvarsmakten växa. Samtidigt så motarbetar man då försvarsindustrin på kanske felaktiga grunder. Jag ska säga att jag ångrar att jag var med och fattade beslutet. Det lät väldigt bra när det kom upp. Jag såg inte det sambandet till försvarsindustrin, men det har påtalats för mig senare. Jag tycker vi ska vara stolta över våran försvarsindustri och att de har klarat den här neddragningen på försvarsmakten så förhållandevis väl, ska jag säga, är också väldigt imponerande. De produkter och system som de producerar är världsledande, och det är ju fantastiskt för ett sånt litet land som Sverige. Vi ska vara väldigt, väldigt stolta över det och fortsätta stimulera dem att fortsätta sin verksamhet och producera de system och den utveckling, ska vi säga, som de faktiskt driver också. Så vi säger att man i första hand ska rikta nyanskaffning då till svenska försvarsindustrin, och i andra hand till leverantörer där försvarsindustrin deltar i någon del. Och sen i tredje hand får man gå in på övriga marknaden. Det finns ju många samarbeten också inom försvarsindustrin där man kanske inte är helt ensam från Sveriges sida att vara delaktig. Det är en viktig del av vårt försvar, helt klart. Och dessutom är det så att vi behöver ett så unika system. Vi har ett ganska så unikt läge också i världen. kräver system som jag tror att det skulle vara svårt att köpa upp likvärdiga som de som svensk försvarsindustri har tagit fram många gånger.
Ja, samt att under den eviga fredens tid här nu så när man kanske inte behövde, men nu när vi inser att vi behöver ha system, så är det ju kanske, jag säger kanske, men troligt mer både miljövänligt och arbetsrättsmässigt och sån här bättre att köpa en svensk produkt av någon, än från någon annanstans. Om dessutom systemen håller hög kvalitet. Men med allting med transporter och avtal för arbetaren och arbetstillfällen och skatteintäkter, så låter det ju som en glasklar grej.
Men sen är det ju i nuläget omöjligt att inte ha komponenter från andra länder även i svensk materiel, såklart. Jag menar, det är ju delar som plockas ihop till viss del från andra, eller ja, system som kommer från andra länder, elektronik från andra länder också för den delen. Och det är ju en naturlig följd av den här globaliseringen som vi faktiskt lever i. På gott och ont, ska jag säga. För man ser ju nu, det tar sig om att Ryssland letar kylskåp för att hitta elektronik till sina pansarfordon. Då. Men alltså, ja, jag hoppas att vi inte behöver hamna i en sån situation. Men när de globala leveranskedjorna störs, så får det naturligtvis påverkan även på försvarsindustrin. Och det måste vi så långt det går göra oss oberoende av, att vi inte är så känsliga för de svängningarna.
Mm. Jajamän. Och samma sak som att oavsett vilket system du har till artilleri, så måste du kunna förse det här med granater till exempel. Och då är ju en egen produktion bra när lagren börjar ta slut, så att säga. Tycker jag. Mm.
Jo, men det är ju en del av det, för alltså, vi ser ju nu på, jag vet inte, nu har vi haft lite sommaruppehåll här, men det talas ju mycket om det innan sommaruppehållet här i riksdagen, att nu när så många länder höjer sin försvarsbudget, så kommer det bli svårt att beställa försvarsmateriel. För vi är en relativt liten kund, så att många andra riskerar att hamna före oss och det blir långa leveranstider. Och det är klart att det är oroväckande. Har vi det då, som säger, inte in-house, men i Sverige i alla fall, så kanske det är lättare att hänga med i de här, eller ja, få köpa försvarsmateriel.
Ja, nu är jag kanske ute och cyklar, jag har ingen aning, men det borde ju i alla fall förr ha funnits någon lag som säger att vi har första king på något sätt. Nu kanske det inte gör det med tanke på globalismen och EU och allt sånt där, men det borde ju finnas. Sen kan ju de vara avskrivna för länge sedan, eller så finns de i någon damm i lådan någonstans, de lagstöden så att säga.
Jo, men man kan ju också hoppas på att det finns någon form av nationell stolthet hos försvarsindustrin. Det tror jag det gör också. I synnerhet om det är mitt under ett brinnande krig, att man faktiskt tänker lite på den biten också.
Ja, absolut. Och då är det sannolikt andra lagar som träder i kraft. Men jag menar även, som sagt, jag är ute och cyklar eller simmar på djupvatten. Ja. Jag vet inte alls hur det är i fredstid. Men i krig vet jag att det är ett annat paket som... Lite andra saker som gäller.
Jo. Jag tycker du... inte till och med förfogande lagar kan gälla. Jag är också ute på djupt vatten nu. Men,
Men visst, det sista var spekulativt. Men det är också intressant.
Ja.
Är det någon fråga du tycker att jag har glömt att ställa?
Nej. Det är svårt för mig att säga det. Men jag skulle säga att det som är viktigt att vi inte tappar nu, det är att vi tänker totalförsvar, inte bara militärt försvar, även om det här nu är en militär podd, men jag tror att det är viktigt att vi har bägge tankarna i huvudet och att vi får in de tankarna, försvarstankarna, totalförsvarstankarna i all politik. Och jag brukar när jag är ute och föreläser för våra, eller mina partikollegor, att säga, tänk på de här sakerna när ni fattar beslut i kommunerna. Påverkar det försvarsförmågan? Kan vi göra på något annat sätt för att stärka försvarsmål? Har vi kollat med försvarsmakten vad de tycker om en sån här sak? Jag tror det är viktigt att vi får tillbaka den tänket. Jag tror det finns till viss del kvar. Jag ska inte sätta helt bort det, men jag tror det var starkare tänk så förr.
Vi är ju trots namnet inte helt bara militär i intresse, utan vi har även en del civila försvarsgrejer kvar i vår intressesfär. Vet du vad Blå Stjärnan är för något?
Jag känner igen namnet nu. Det är så många organisationer. Nu har jag hållit på med försvarspolitik sedan slutet förra året. Det är ju massor med nya organisationer. Ja.
Ja. Löjtnant kan berätta lite kort.
Ja, nej, men det Henning fiskar efter att vi har ett avsnitt som handlar om min plats i totalförsvaret. Och då pratar vi om de här 18 förbunden då, bland annat Blå Stjärnan och så vidare. Mm. Så att vi har, och vi har även sådana inslag och vi pratar ju, uppmuntrar till god hemberedskap och att alla har en plats i försvaret oavsett egentligen.
Jag ska säga att jag har höjt min hemberedskap ganska rejält. Mm. Jag var på en träff på Länsstyrelsen när början av året. Jag ställde frågan hur man jobbar med försvarsbiten och civilförsvarsbiten och fick det svar att man börjar se över vattenförsörjningen och garantera den. Jag åkte och köpte vattenledningsflaskor direkt även om jag bor på landet. Men alltså, jag tror att jag varit lite oroad och jag trycker på det också när de är föreläsningarna ute för partikollegor att den här broschyren om kriget eller krisen kommer, eller kris eller krig, men nu heter det, ta den på allvar och så se till att ni har beredskap för några dagar hemma. Det är inte så svårt att ha ett extra paket makaroner och lite pulvermos liksom. Mm. Och några infrysta vattenflaskor som man klarar sig. Det är inte alls fel. Mm. Det skadar inte.
Inte. Så det skadar ju absolut inte. Det är ju så här att har man inte det så, och är fullt frisk och fungerande, så kan man ju riskera att bli en belastning för oss andra, statliga myndigheter och kommuner och sånt, för att man behöver hjälp fast man egentligen inte behöver den, så att säga.
Sen måste jag säga att det finns ju en hel drös med frivilliga organisationer och så vidare som du nämnde, Brorsjärna, men jag tänker på Svenska Soldathem och alla möjliga. Jag är jätteimponerad, jag visste faktiskt inte att det var så många, alltså, och vilket stöd man har till exempel mellan veteraner och så vidare själva, där egentligen samhället borde ta ett större ansvar. Man har löst det i brist på det stöd som man tycker att man har rätt till många gånger, så har man löst det själva, man liksom till och med hjälper familjer till de som är ute på utlandsuppdrag. Jag är jätteimponerad av det där. Mm. Fantastisk insats. Enormt.
Det är jättefint.
Ja, man blir nästan lite rörd när man tänker på det faktiskt.
Föreningsliv överlag har ju varit gynnsamt för försvarsförmågan med. Måste jag säga, som det var 60-70-tal. Sådana föreningar som var skytteföreningar och sådana saker. Det är ju sånt som verkligen, som höjer värnkraften, som det stod på de gamla affischerna. Men det är ju sant, det är ju så.
Och idag är det bara en stor samhällsfara.
Ja, det räknas ju som det.
Själv, för det detta sportskytt med mina jägare, så jag har haft en hel del med de frågorna att göra. Jag hade även vapenfrågorna att ta i vårt parti. Det var till lite med Morgan. Jag tycker att man har helt fel inställning till det. Det är illegala vapen vi ska motverka i samhället, men god vapenvana, som du säger, förr, det ansågs som en tillgång. Varför skulle det inte vara det idag?
Nej, det är ju sånt som höjer värnkraften. Så är det.
Ja, vad jag har förstått så är det många inom Försvarsmakten som deltar i sådana aktiviteter också. Sportskytte, dynamiskt skytte och så vidare. För att öva skjutskickligheten ytterligare.
Oh ja, och även poliser och så vidare.
Ja, så det fyller absolut en funktion. Jag tycker man ska se det som en tillgång också.
Och det kan ju jag säga här då, även om vi är opolitiskt bund. Så det har ju inte så mycket med politik att göra, men jag håller med. Mm. Och det gör jag för att det ökar värnkraften.
Mm. Så är det. Men jag brukar säga att man är så orolig över vapen, är det egentligen illegala vapen man borde vara orolig över. Mm. Jag ser. Legala vapenägare är egentligen de är inget problem i Sverige.
Per, har du några avslutande ord?
Nej, jag kan bara säga att vi kommer ju fortsätta jobba för att Försvarsmakten ska växa både i omfattning och förmåga framför allt, och så i så snabb takt som möjligt, som är möjligt. Men det finns ju såklart begränsningar, och det är ju till viss del upp till oss inom politiken att lösa dem och till viss del upp till myndigheten att lösa dem. Men vi jobbar på så gott vi kan från vårat håll och försöker skapa förutsättningar för Försvarsmakten att växa. Det är ju, som jag ser det, en av våra viktigaste myndigheter som man tycker kanske inte därför att den inte behövs i vanliga fall, men när den väl behövs så kommer den att vara absolut viktigast. Mm. Det är ju en av de som garanterar våra medborgares trygghet och säkerhet och vår demokratis fortlevnad. Alltså grunden för vårt samhälle garanteras av den myndigheten. Egentligen. Jag tycker det är jätteviktigt att vi fortsätter det arbetet, och vi kommer att göra det.
Det du säger här är ju också det som man brukar säga, att det är ju som en försäkring. Man kan ju inte teckna den när huset brinner.
Nej. Absolut. Och den måste finnas på plats när den behövs. Det måste få kosta.
Jajamensan. Mm.
Ja, Per, vi får tacka dig så jättemycket för att du har varit med i Militärsnack.
Tack så mycket.
Ja, då tackar vi så mycket också och säger hej och på återhörande till åtminstone våra lyssnare. Och vi kanske får tillbaka dig också, Per, vem vet.
Det får ni. Det bara hör över.
Ja, tack och hej. Ja, hej.
Mm. Hej då, hej då.
Hej då.
Ja, där hade vi Per Söderlund för Sverigedemokraterna och vår svit av partirepresentanter är över.
Jajamän. Då har vi nu fått höra försvarspolitiska talespersoner här för 9 partier under 3 veckors tid. Mm. Och nästa vecka så är vi tillbaks i våra vanliga gänger.
Jajamän. Och vår nästa öl blir väl den på valvakan, antar jag.
Ja, precis. Det kan nog stämma bra. Och veckan efter, då vi är tillbaka med ordinarie avsnitt, då är valet genomfört och förhoppningsvis har vi fått någon form av resultat.
Ja, just. Precis, precis. Vet du vad, löjtnant? Jag vill ju faktiskt tacka samtliga partier som har ställt upp, samtliga som blev tillfrågade, kom och var med, och jag tycker att samtliga samtal var väldigt trevliga.
Jag håller med, 100%.
Så mer kan vi inte bidra till vad våra lyssnare ska rösta på, utan det är deras egna val, kanske utifrån vad vi har berättat, kanske utifrån något annat. Men det här är i alla fall vår valpodd är nu till ända.
Jajamän, det har varit ett stort projekt Oro i land, men det har varit väldigt, väldigt trevligt. Mycket, mycket konstruktiva och trevliga samtal.
Ja. Mycket klippning, mycket småstrul har det varit. Någon hade väldigt dåligt ljud och någonstans försvann du. Och även jag var lite svajig i min uppkoppling vid något tillfälle. Men det har blivit bra, tycker jag, slutresultatet.
Det har det.
Visst har det. Men vi säger så här, vi tackar så mycket för nu. Och så säger vi trevlig helg och en trevlig fredagkväll.
Trevlig fredagkväll. Tack så mycket. Hej då.
Hej då. Hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.